Det är inte bara regnet som flödar. Ifrån det andra kapitlet i Haggai och från vers 19. Så är det profetord som Herren lägger på Haggai att uttala. Och han säger de här orden ifrån vers 19 i andra kapitlet. Lägg noga märke till det som sker från denna dag och framöver. Från den 24 dagen i nionde månaden. Från den dag då grunden lades till Herrens tempel. Finns någon säd ännu kvar i kornboden? Nej, och varken vinstocken eller fikonträdet. Varken granatträdet eller olivträdet har ännu burit någon frukt. Men från denna dag ska jag välsigna. Herrens ord kom för andra gången till Haggai. På 24 dagen i samma månad. Han sa, säg till Zerubabel, Judas ståthållare. Jag ska komma himmelen och jorden att skaka. Jag ska omstörta kungatroner och göra hednarikernas makt om intet. Jag ska välta om kull vagnarna och dem som kör dem, och hästarna med sina ryttare ska störta. Den ene ska falla för den andres svärd. På den dagen, säger Herren Sebaot, ska jag ta dig, min tjänare, Zerubabel, Sealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring, till jag har utvalt. Till dig har jag utvalt, säger Herren Sebaot. Då krävs det ju lite förklaring här. Vi skulle ju kunna ha läst hela Haggais bok. Det är ingen lång bok, utan det är bara några kapitel, två kapitel. Men jag ger det till läxa till er, att ni får läsa profeten Haggai. Jag ger lite smakprov ifrån hans profetier och försöker ge en liten förklaring till det han fick vara med att förmedla till folket. Haggai, han var ju med i den första vågen av judar som återvände till Jerusalem från fångenskapen i Babel. Och de här nyfrigivna judarna var mycket angelägna om att bygga upp ett nytt tempel i Jerusalem. Istället för Salomos tempel som hade bränts upp vid Jerusalems förstöring år 586 före Kristus skedde det där. Och man satte igång med friska tag på en gång och fick ganska snart upp grundstenarna till templet. Men av olika anledningar så stannade bygget av och till slut så avstannade det helt. Och det låg nere inte bara en vecka eller en månad eller ett år, utan det låg nere i 15 år. Det som började så starkt och så motiverat och så inspirerat. Och deras ursäkt för att uppskjuta byggnadsarbetet, det hittar vi faktiskt redan i Haggais första kapitel. Det står så här i första kapitlet. Då fick de ju först en uppmaning från Herren. Så säger Herren Sebaot, detta folk säger, tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp Herrens hus. Det var vad man sa till varandra. Och på det sättet så stannade arbetet upp. Jag har sett det här ske konkret. Alltså vad ett rykte kan sätta igång. Ett skeende, att stanna upp ett helt skeende. Jag ser det nästan varje sommar, efter varje sommar när vi har stannat upp lite grann av naturliga skäl. Vi tar en liten paus från arbetet och vi försöker varva ner och vila. Och så ska vi sätta igång igen på höstkanten. Och det sker på LP-kontakten i Kramfors. Samma sak, att jag måste varva ner och lägga ner den verksamheten under sommaren för att sen sätta igång igen när semestern är slut. Och då har jag fullt tro att försöka övertyga de tidigare besökarna att nu är vi igång igen. Nu serveras det mat på LP-kontakten varje onsdag klockan 12. Har vi sopplunch. Det är för många, eller en hel del av dem i varje fall, är kanske det enda riktiga målet mat de äter under en vecka. Men trots det så verkar det som att det varje sommar sprids ett rykte. Man talar om att nu har de lagt ner verksamheten. Det är inte bara ett uppehåll, utan de har flyttat. Det finns inte längre. Det är slut med LP-verksamheten. Det finns ingen lunch att hämta där. Och det där ryktet, det tror man på ögonblicket. Men mina och andras försök att övertyga dem att nu är vi igång igen. Nu serveras det lunch på LP-kontakten varje onsdag igen. Det tar åtminstone en månad med återkommande påminnelser om att nu har vi faktiskt kommit igång igen. Vi är inte döda och vi har inte slutat, vi har inte lagt ner verksamheten, utan vi är på gång. Då börjar de droppa in så smått. Men det tar sin tid. Så jag kan ha viss förståelse för att det upphörde arbetet, därför att man säger så här: tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp Herrens hus, att det får ett sånt genomslagskraft bland folket att man säger till varann. Du vet att det finns en förmåga hos oss människor att ta till oss av såna här rykten, det som är lite motsägelsefullt kanske, men ändå det skapar en viss misstro eller en viss uppgivenhet. Jaha, det var väl det jag visste, att det var inte riktigt tiden, det var inte här riktigt. Och det tog alltså för judarna 15 år innan de återigen fick upp klart för sig att tiden verkligen var inne. Det var tid att bygga upp Herrens hus. Det var tid för sopplunchen på LP nu igen på onsdag. Så att jag menar, det är någonting som återkommer. Det är inte så svårt att förstå att judarna var människor som du och jag. De var inte annorlunda då än vad vi är nu, människorna som finns idag. Men nu fanns det ju under den här tiden som de viskade till varandra att nu tiden är inte inne, förstår du, utan vi har massa tid på oss och vi har annat att göra, vet du, så att det finns ju möjlighet att varva ner. Vi behöver inte ha dåligt samvete för det här. Men som tur var så fanns det ju faktiskt Guds profeter på den tiden också, och som kunde lyssna in Guds röst och ge tilltal mitt i den situation som de befann sig i. Och är det någonting vi behöver idag, kära vänner? Så är det profetröster som ger oss tilltal mitt i den situation vi befinner oss i vår vardag. Så behöver vi profetord som kan återigen påminna oss om vad Gud har sagt. Påminna oss om vad som finns nedskrivet och nedtecknat i den här boken, i Bibeln. Det är för att det är löften som Gud inte kommer att svika eller kommer att lägga ner. Och säga att nu har de lagt ner verksamheten, det är stängt. Det är ingen idé. I det första kapitlet i Haggai och vers 4 och framåt, så säger en av de här profetrösterna, och det är profeten Haggai som säger, och han talar klarspråk. Och ibland så kan ju såna här profetröster inte alltid kanske säga så där mysiga saker, utan det kan ibland säga de sanningen, och sanningen kan göra ont, men sanningen, säger Bibeln, ska göra oss fria. Så säger han så här, och han skrädde inte orden, den lilla profet Haggai, och han säger så här: är det då tid för er att själva bo i panelade hus medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar litet. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen. Det går dåligt på börsen idag. Det är hål i börsen. Se över marknaden idag. Hur världens ekonomi dallrar i sina grundvalar. Det är hål i börsen, i den världsliga ekonomin. Men så säger Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade er mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, så då blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebaot? Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dagg och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Jag har kallat på torka att komma över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden alstrar, över människor och djur och över era händers arbete. Det var ju ord och inga visor. Det är inte lätt för en Guds profet, om man ska hålla sig till sanningen och säga det Gud vill säga. Det finns ju många typer av profeter. Det finns profeter som också på Bibelns tid, som fanns det profeter som försökte tala välgång och försökte säga osanningar till folket, för att de visste att då blev de godkända, då blev de populära bland folket. Att bli populär är väl någonting som alla vill bli och omtyckta. Men Herrens profeter var inte alltid de som skulle säga sin mening och sitt tyckande, utan de skulle säga Herrens mening och Herrens ord. Och ibland så vart det ju såna här saker. Att när Gud och Guds ljus kommer över oss än idag, så kan det upplevas ibland som att det gjorde ont det där. Vart är den där kärlekens Gud som människor talar om idag? Han som är så full av kärlek att ingenting räknas för fel. Utan var och en blir salig på sin tro, säger man idag. Och det finns ingen tillrättavisning från Herren som är tillåten idag. Och man försöker till och med att förvanska ordet, Bibeln, och gallra bort det där som är lite taggigt och stickigt och obekvämt. Men situationen för Haggai och för folket i Juda blev i varje fall annorlunda. Efter att ha lyssnat in detta magstarka budskap, så gjorde man en förändring. Man tog det på allvar, det här budskapet. Och i det första kapitlet, verserna 13 och 14, sammanfattas det så här. Där står det som överskrift i folkbibeln innan den 12:e versen. Vi kan ta från 12:e versen för sammanhangets skull. Då står det så här: folket lyder Herrens befallning. Zerubabel, Sealtiels son, och överste prästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom, och folket fruktade Herren. Då sa det Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: jag är med er, säger Herren. Och Herren uppväckte en iver hos Zerubabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att det började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds hus. Detta skedde på 24:e dagen i 6:e månaden av kung Darius andra regeringsår. Ja, vi får både tidsangivelser och annat som hör till sammanhanget för att få se tidsaspekten på hela det här skeendet. Att det vi läste här inledningsvis, att från denna dag vill jag ge välsignelse, det har en koppling till vad folket ger för respons till budskapet. Att det inte bara blir ett ord som går in i ena örat och går ut i det andra, genom det andra. Utan att det stannar kvar och får bli en förändring i folkets beteende och i folkets handlande. Det är ju det som Gud vill med sitt budskap. Ordet som är levande och verksamt, skarpare än något tveeggat svärd, säger brevets författare i det fjärde kapitlet och den tolfte versen. Alltså att ordet har en verkan, om man tillåter det ske så. Om man inte bara skickar det vidare och låter det gå vidare till det. Det där behövde verkligen hon höra, som man ibland tänker när man hör en predikan, att det var verkligen tur att hon och han var här idag, för det behövde de verkligen höra. Men inte skicka det till någon annan, utan att ta till det till sitt eget liv först och främst. Och folket gjorde en förändring i sin livshållning och i sitt agerande. Det här ledde till en, kan man säga, en andlig väckelse bland folket, där man återigen började lyssna in Herrens ord och försökte följa anvisningarna som man fick genom profetorden och genom Herrens tjänare. Men så hände ju någonting, alltså när man började bygga på det här templet, så blev det lite olika reaktion. Det fanns ju en generation som var med i det här bygget, nybygget av templet, det nya templet, som hade sett det gamla och kunde jämföra. Och de tyckte ju, de som hade sett det gamla, att det här nya var ju ingenting i jämförelse med det gamla, som hade varit så fantastiskt och underbart. Och så börjar man bygga på någonting som ser ut som en sommarstuga, kunde de nästan tycka, i jämförelsen. Det här går ju igenom och går ju igen tid efter tid, också i våra dagar, att man jämför med det gamla och kanske tycker att vad är nu det här? Men vi ska komma ihåg att Gud har olika tider. Och jag tror att den tid vi lever i nu är ju mycket speciell. Det finns ingenting att jämföra med. Den tid vi lever i idag, så nära innan Jesu ankomst, att vi kan nästan vänta honom när som helst. Ingen kan säga att vi får se. Det dröjer nog några århundraden innan vi får se det ske. Det fanns tider tidigare, minns ni det? På 70-talet, när det stod på vägrenarna, håller på att säga, inte på de här som springer i skogen, utan på vägrenen, på stenar och bergshällar vid vägen, så stod det: Jesus kommer snart, är du redo? Och det var aktuellt, det var verkligen någonting som predikades i kyrkorna och i församlingarna. Och man satt bak på rutorna på bilarna: Jesus kommer snart. Man levde i förväntan. Och man väntade då väldigt tydligt och klart att han kan komma imorgon. Han kan komma idag. Är du redo? Och man sa till varandra att vi ses, välkomna till kyrkan nästa söndag om Herren dröjer och vi får leva. Det säger man inte längre. Men det var så aktuellt att Jesus kan komma när som helst. Hur är det idag? Har vi den förväntan att han kan komma faktiskt när som helst? Och vad vill Jesus att vi ska göra i vår väntan? Att sätta oss ner och rulla tummarna och vänta på att han kommer. Jag har ingen idé att göra någonting. Men jag tror att han vill se ett folk som arbetar på sin frälsning. Arbetar på templet. På frälsningen, alltså på vår frälsning. Att det ännu mer tydligt ska bli synligt. Att vi har med Gud att göra. Vi jämför ju som sagt var mycket med då och nu. Och ibland så kan man ju tänka i en församling som den här, som vår, att tänk hur det var på 70-80-talet när sångarskaran fyllde hela estraden. Och det var söndagsskolan var full av barn och så vidare. Och man kan jämföra det med idag och tycka att vad har vi att komma med? Det är ju ingenting. Vi har inte mycket att komma med i jämförelse med hur det var förr. Men Gud är densamme. Och jag tror att olika tider har olika förutsättningar, olika meningar, eller vad ska man uttrycka det? Alltså att det finns en gudomlig tanke också med den tid vi lever i. Att Gud vill stå sin församling nära, att Gud inte har övergett sin församling. Han tar inte semester, han tar inte, lägger ner verksamheten och väntar för att han vill vila, utan Gud är verksam. Och Guds ord är verksamt. Det var uppbyggt, det här templet, på samma plats som det gamla Salomos templet. Så det var samma grundförutsättningar, kan man säga, för de här två olika templen. Salomos tempel som byggdes upp i sin storhet och prakt, men som senare revs och förstördes. Och sen byggde man upp ett nytt här. I det andra kapitlet och sjätte versen så står det: "Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min ande är mitt ibland er. Frukta inte." Alltså han påminner dem om att han har inte förändrats och han har inte dragit sig undan, utan Herrens ande är mitt ibland er. Frukta inte. Ibland så kan vi kanske inbilla oss att det var mycket bättre förr. Ju förr desto bättre, nästan. Att man tänker så här då hade de ju alla möjligheter. Då fanns det mer folk och det fanns mer musiker och sångare, och det var, förutsättningarna var så helt annorlunda. Och så jämför man med idag och kanske kan nästan krypa ihop i ett hörn och tycka att det var mycket bättre förr. Men i Hebreerbrevets 12:e kapitel så påminner oss Hebreerbrevets författare från vers 26 till 28, så läser jag. Så påminner han om tidigare händelser. "Den gången," säger han, "kom hans röst," alltså Herrens röst, "jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag komma, inte bara jorden utan också himlen att skaka." Orden "än en gång" visar att det som skakar ska försvinna, eftersom det är skapat för att det som inte kan skaka ska bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skakas, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Han ger en uppmuntran, en uppmaning att fortsätta att kämpa. Därför att vi är inne i ett sammanhang. Guds församling är inte en förening vilken som helst, utan Guds församling är Guds skapelse som inte kan rubbas. Oavsett om det här huset skulle brinna upp eller skaka sönder av en jordbävning eller en naturkatastrof, så finns Guds församling kvar. Därför att Gud bor i sitt folk. Han bor i dig och mig. Vi är Herrens tempel idag, som Herren bygger upp och lägger ihop tillsammans. Att vi utgör ett tempel tillsammans. Och vi själva är ett tempel åt den helige ande, säger Bibeln. Idag så kan vi säga att vi är var och en är ett tempel där Guds ande bor. Och när vi kommer samman så utgör vi ett stort tempel där Guds härlighet vill och manifestera sig och visa sig. Det var vad som hände också med det här templet. Och förutsättningarna kanske idag efterlyses att det skulle kunna bli igen som det var där på 70-80-talet och tidigare ändå kanske. Vi har inte samma förutsättningar, om man kanske talar sig trött på att det var mycket bättre förr. Vad vi behöver idag, liksom de gjorde då, var att få uppleva att Guds ande var närvarande och fanns ibland dem. Att inte det var bara de tillsammans som utförde ett arbete på sina egna hem, utan man gjorde tillsammans, byggde man på Herrens hus, Herrens tempel. Och jag tror att vad som behövs än idag är att vi liksom dem får uppleva hur den här profetrösten får tala och får ett mottagande. För ibland så kan man uppleva det som förkunnare, att man talar för döva öron. Och det är ganska jobbigt att vara förkunnare och tala till döva öron och känna att det här är ingen mottagning alls. Jämfört med där det finns mottagning och man ser en reaktion. Man ser att det tas emot och man känner och upplever att det inte studsar tillbaka, utan det verkligen sugs fast i människor och det sker en förändring. Och jag tror att det Gud gör idag i vår värld, det skapar en förutsättning för den stor väckelse som vi kan få vara med och förskörda den här sista tiden. Det är så märkligt när man tänker på att för det som har hänt i pingströrelsen exempelvis har ju blivit det att missionsåtaganden och missionärer har minskat drastiskt. Vi har inte alls på samma sätt så många missionärer ute i världen idag som vi hade på tidigare släktled och tidigare generationer. Och pingstväckelsen i början så var det ju en uppsjö av missionärer ute i världen. Och jag tänker på, bara påminns om när jag var sist hemma och tittade i pappas fotoalbum från hans ungdom och mammas ungdom då de var uppe i Vilhelmina trakten och det var missionärer, att säga, det var evangelister bakom varje buske i Malgomaj och Malgovik och allt vad dessa byar hette, så var det evangelister som fanns, och idag finns det inte en enda. Och när vi kom hit till Bålsta för snart 15 år sedan så var det evangelister längs hela kuststräckan här. Det var ju i uppifrån vår kommun bara. Och de samlades med jämna mellanrum tillsammans och drog samman ungdomar från hela området och fyllde kyrkor och församlingar. Vi hade ungdomsdagar här i Bålsta och med flera ställen här runt i området. Och idag finns det inte en enda kvar. Det är märkligt hur utvecklingen har blivit. Det finns inga evangelister kvar. Och missionärerna har sjunkit i antalet. Men vad som har hänt är att Gud skickar hit människor från hela världen. Där vi hade missionärer förut, de kommer hit. Har ni tänkt på det? Och många av dem är kristna, faktiskt. Och många andra, de blir kristna, tack och lov. Jag hälsade på en taleb i kyrkan som jag fick sångboken av idag i Gudmundrå, från Iran. En muslim som har gett sitt liv till Herren. Och är varmt troende idag. Och jag första gången mötte honom så var han en bekymmersam muslim som ville ha pengar och hjälp. Och han behövde hjälp. Men alla pengar han fick för att köpa sig kläder och så här, de gick han och skickade iväg till sina barn, till sin familj i Iran. Och det fortsätter han att göra än idag. Han behåller bara en liten summa själv för sitt eget behov. Och så skickar han den större delen av det han får in till sin familj. Jag fick be för honom idag och välsigna hans familj som man inte har sett på över 4 år. Att de också ska få komma ut ur bekymren och krigets situation där de finns. Och så är det många som har det idag. Flera fäder som finns här har blivit utvalda kanske som att de skulle åka iväg och lämna sin familj. Och att familjen så småningom kanske skulle kunna få komma och ansluta sig till sin far. Men det som händer bland dessa människor som kommer hit, jag tror att det är en outnyttjad resurs. Jag tänker att ute i samhället förstår vi ju det. De som kommer hit ifrån Syrien, det är många av dem välutbildade läkare, advokater och barnmorskor och så vidare. De har en utbildning och de har ett kunnande som Sverige nonchalerar. Och säger att du måste få en svensk utbildning, du måste få en svensk standard på din utbildning. Och det kan ta upp till x antal år innan de kommer till, in i sina uppgifter och i sin tjänst så att säga. Och jag skulle vilja se det här ske hos oss. Att vi tog vara på de kunskaper och de förutsättningar som finns runt omkring oss. Och framförallt det vi redan har här. Men sen att det till de som tillkommer och kommer in i vår gemenskap. Att de känner att de kommer in i ett sammanhang där de blir insatta i ett sammanhang där de får tjäna Herren tillsammans med oss. Jag tror att vi kan be för det här, alltså när det gäller överhuvudtaget att dessa människor som nu kommer till Sverige inte bara blir en börda för landet, utan de är en resurs. Så vi måste be till Gud att både regering och andra som står i ledande ställning förstår att kunna ta vara på och kunna bli till välsignelse för vårt land också, och förstås få välsignelse tillbaka, att känna sig behövd. Det är väl vad många saknar idag bland dessa som står och stampar och väntar på sitt uppehållstillstånd. Templet blev färdigbyggt i varje fall. Och Haggai fick vara till stor välsignelse genom sina budskap som han tog emot. Trots att det var som sagt var ett sanningens ord som ibland kanske också var lite väl magstarkt för många. Men man tog emot det och man gjorde en förändring. Man lät ordet få utföra det ville. Och jag tror att den förutsättningen eller den inställningen behöver vi också ha. Att ordet får utföra sitt verk ibland oss och att vi får ställa oss till hans förfogande. Ska vi be tillsammans?